Podplay.
Ladies and gentlemen, good morning. My name is Wilfried de Brouwer. I'm a retired Major General of the Belgian Air Force, and I was Chief Operations in the Air Staff at the time that an exceptional UFO wave took place over Belgium. Indeed, during the evening of 29 November 1989, in a small area in eastern Belgium, approximately 140 UFO sightings were reported.
I vanliga fall brukar man prata om en incident. En enskild singulär händelse i historien som i de extrema fallen bjuder på uppvisningar som får de inblandade att börja revidera sina tankar om hur kosmos är uppbyggt. För 35 år sedan i Belgien skulle just en enskild incident bara bli början av en flera år lång händelsekedja där civilbefolkningen, polisen, akademin och militären alla på något sätt skulle påverkas av den belgiska UFO-vågen.
Thank goodness this wasn't hostile, whatever it was, because if it had have been, we wouldn't have been able to do a thing about it.
Du lyssnar på Världen bortom vår, en podd som utmanar de gamla idéerna om vår plats i universum. För människan har ju genom alla tider frågat sig själv om vi är ensamma i rymden. Men frågan är om den formuleringen räcker. Är vi ens ensamma på vår egna planet?
It is my belief that the United States is in possession of exotic material.
They know they saw something and their radars locked onto it.
There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are.
Vi börjar historien om den belgiska UFO-vågen via vår vän Nick Pope. Som bekant så tillhörde han det brittiska försvarsministeriets UFO-kontor under det tidiga 90-talet, dit han faktiskt tillträdde mitt under UFO-vågens gång. Trots den korta distansen mellan de två länderna och det belgiska försvarets öppna kommunikation kring händelserna så var det belgiska ärendet inte av intresse för britterna. Men belgarnas upplevelser skulle dock komma i fokus för Popes avdelning när man 1993 till slut tog emot snarlika vittnesmål på hemmaplan.
We in March of 1993 had a very similar incident over the UK where there was a wave of sightings involving a large triangular shaped craft that was seen by multiple witnesses around the UK for a period of about 6 hours. And because of the similarity between that and the Belgian sightings, I knew that the Belgians had obviously investigated this. So I reached out to them via the defense attaché in the British embassy in Brussels. And I said, can we find out from the Belgians, you know, what the line is on this? What data do they have? What is their assessment? The story we got back from the Belgians was that this was all real, that everything that you read about this case in the media and in the UFO literature was true.
Så Pope kom i kontakt med det belgiska försvaret där generalmajor Wilfred de Brouwer på uppdrag av landets försvarsminister spelade den mest centrala rollen av alla under vågens gång. De Brouwer hade ett gediget CV där han efter en 20-årig stint som stridspilot och efterföljande strategiarbete i NATO blev operationsledare i det belgiska flygvapnet. Hans arbete ledde sedermera till hans befordran 1991 då han blev biträdande stabschef för flygvapnet. Och efter hans pensionering så tog han sina erfarenheter till FN som han konsulterade i 10 års tid. De Brouwer beskrivs som en faktadriven och sansad man som inte gärna drar definitiva konklusioner utan en stark bevisföring, vilket man trots allt förväntar sig av en man av hans betydelse. Journalisten Leslie Kane, vars artikel i New York Times avslöjade de amerikanska UFO-programmens existens, har i sin bok med titeln UFOs ett exklusivt uttalande från de Brouwer där han sammanfattar de extraordinära åren i Belgien mellan 1989 och 1991. I den så återberättar han om upplevelserna från en stor mängd vittnen, många av dessa som han själv har talat med. Han är noga med att understryka vittnenas trovärdighet, där många av dem var högkvalificerade och intellektuella personer som var genuint överväldigade av vad de hade sett och övertygade om att de inte hade bevittnat konventionell teknologi.
I mean, this was essentially a classic, what we would call a wave of sightings, where there were multiple witnesses, police, military, members of the public, and often reporting a huge triangular-shaped craft, sometimes with three lights at each of the edges, and a larger but fainter light on the underside. And people were describing a sort of flat triangle, almost like a slice of pizza, as opposed to, a pyramid, that sort of thing. And they were reporting this thing going from very slow speeds to very high speeds in an instant, with no sonic boom.
Den 29 november 1989. Nära den tyska gränsen i östra Belgien ligger den sömniga lilla staden Jopen, där två polismän, Heinrich Nicol och Hubert von Montigny, är ute på en rutinmässig patrull. Klockan är 5:20 och även om mörkret hade börjat lägga sig så bjöd det klara vädret på god sikt över den öppna himlen. De kör längs en landsväg när de båda märker att en äng 50 meter bort från vägen var extremt upplyst.
Und die Lichter, die reichten bis zum Boden. Es war taghell am Boden, man hätte ein Buch oder die Zeitung lesen können.
Strålkastarljuset nådde marken. Det var fullt dagsljus på ängen. Så ljust att du kunde läsa en bok eller tidning, säger Montigny. Upplyst som en fotbollsplan, säger Nicol. De stannar bilen och tittar runt för att hitta ljusets källa och ser en enorm triangulär plattform, ungefär 120 meter upp i luften, med tre vita strålande ljus i triangelformation och ett pulserande rött ljus i mitten. De stressade och smått chockerade polismännen ringer omedelbart till ledningscentralen, där Albert Kreutz tar emot samtalet. Kreutz tar dock det hela med en klacksmark och skojar lite grann. Kanske är det tomten som ska landa lite extra tidigt i år. Skämtet möts dock med omedelbart allvar, där polismännen bestämt menar att de ser farkosten rakt ovanför dem och att man borde kontakta militären för att bekräfta om det pågår en övning. Kreutz noterar det hela men vidhåller sin skepticism och får sedan beskedet från fyra olika flygplatser att de inte hade någonting annorlunda att rapportera från deras håll. De iakttar den ljudlösa och stillsamt hovrande farkosten i en kort stund innan den långsamt rör sig bort mot den tyska gränsen för att sedan plötsligt vända tillbaka mot Jopen. Montigny säger att han inte upplevde någon rädsla vid tillfället, men förstod såklart att han bevittnade någonting långt ifrån det vardagliga. Så han och Nicol hoppar in i bilen igen och följer efter. Trots kvällsmörkret så var det knappast några problem för polismännen att följa objektet. Det var trots allt enormt och de tre vita ljusen med det röda ljuset i mitten var omöjligt att inte se. Men det var inte direkt någon dramatisk höghastighetsjakt det var tal om. Farkosten färdades otroligt långsamt och Niccolo Montignis bil hade knappast några problem att hänga med. Och här så börjar Nicol få känslan om att vem det än är som sitter i farkosten, så studerar de marken noggrant under dem. Jakten fortsätter och Albert Kreutz, mannen på ledningscentralen, blickar ut mot ett fönster och ser nu även han ett starkt vitt ljus. Han kan inte utgöra någonting mer distinkt än så, men följer ljuset en stund och ser plötsligt en röd laserstråle skjutas ut. Innan ljuset, en kort stund senare, dras tillbaka till det vita ljuset. Objektet flyger över Jopen med poliserna hack i häl i runt en halvtimme innan den till sist väljer att stanna över Gileppsjön. Nicol och Montigny parkerar bilen på en kulle intill sjön och nu skulle det hela bli ännu mer makabert. För även de skulle bli vittnen till de röda laserstrålarna, där två av dem skickas ner från farkostens sidor med ett litet rött ljusklot som fritt svävade runt mellan strålarna. Nicol uppfattar klotets beteende som att den försöker mäta någonting. Och polismännen bevittnar spektaklet med fascination när de röda strålarna plötsligt försvinner och det röda ljusklotet som långsamt rör sig tillbaka mot farkosten. Den här ljusuppvisningen skulle repetera sig i cykler och varade i flera minuter åt gången innan ljusen försvann och cykeln upprepades på nytt. Farkosten hovrade över vattnet i runt en timme. Och hur bizarr situationen än hade blivit vid det här laget så skulle det inte sluta här. För när klockan slår 7:15 så ser de ännu ett starkt vitt ljus som dyker upp bakom trädtopparna i den närliggande skogen. Ljuset rör sig upp mot himlen och ännu en farkost, identisk till den de följt efter, har nu anslutit. Den andra nyss anslutna farkosten gör då en svag lutning uppåt, vilket gör att dess ovansida exponeras. Poliserna ser då en kupol med vad de tolkar som 2-3 rektangulära fönster upplysta från insidan. Men han inte ser det längre än några få sekunder innan objektet färdades vidare norrut. Och tillbaka hos Albert Kreutz i ledningscentralen så har nu skepticismen lämnat honom helt och hållet. För genom hans öppna fönster så ser han 150 meter bort det han beskriver som ett enormt skepp som flöt i luften.
It drifted in front of me for a few seconds, then flew away in the direction of La Calamine. It was a beautiful thing to see.
Ett fåtal minuter senare, i just den lilla byn La Calamine, befinner sig två andra poliser som hade följt händelseförloppet via polisradion. De uppfattade det hela som ett skämt och tänkte inte mer på det, för de själva skulle komma i närkontakt med en av farkosterna. Den enorma triangeln rör sig in i byn och poliserna i La Calamine, Dieter Plumano, Peter Nicol, stannar 100 meter bort vid ett kloster och beskriver farkosten med exakt samma karaktärsdrag som de två ursprungliga poliserna. Farkosten hovrar runt 80 meter ovanför marken. Och i brist på andra förklaringar så tänker Dieter Plumon att det måste vara ett amerikanskt flygplan av något slag. Farkosten hovrar helt stilla och ljudlöst över byn tills den börjar avge ett väsande ljud. Styrkan av de tre ljusen på undersidan av farkosten börjar sänkas. Och återigen är det ett rött ljusklot som rör sig ner i en rak vertikal linje från farkosten för att sen röra sig åt sidan och försvinna bakom en byggnad. Plumon och Nicol är nu vettskrämda och ser sig hur farkosten bara försvinner framför deras ögon. De två polisparen som såg trianglarna var dock inte ensamma om deras vittnesmål. Ett tredje polispar hade hört på radion att den andra farkosten dykt upp och när de spejade från en utsiktsplats kunde även de se triangeln hovra över La Calamine. Totalt var det 13 poliser över 8 olika platser som såg trianglarna. Och förutom poliserna så var det en stor mängd civila som även de såg det hela ta plats. Totalt tog försvaret emot 143 rapporterade vittnesmål, men generalmajor Wilfred de Brouwer menade, tillsammans med sina utredare, att då det i snitt bara är 1 av 10 personer som faktiskt tar sig tiden att göra en skriftlig rapport, så estimerade de att över 1500 personer utspridda över 70 olika områden bör ha bevittnat delar av denna extraordinära episod.
This big triangle object with three bright white lightnings in the corners.
And it was immobile above the motorway. In the middle was a flashing red light. It passed by approaching the roofs since it was flying so low.
Den häpnadsväckande kvällen den 29 november 1989 skulle bara bli början av en lavin av vittnesmål som de Brouwer och utredarna skulle ta emot. Händelsen skapade chockvågor i landet. Medierapporteringen kring UFO-kvällen fick inget slut och pressen på svar från försvarets håll var enorm. Som flygvapnets operationsledare blev Wilfred de Brouwer automatiskt ansvarig att hantera den enorma mängd av ärenden som gick via landets försvarsminister. En helt handfallen de Brouwer kunde dock inte bemöta frågorna om föremålens ursprung. Det man faktiskt kunde bekräfta var att man hade registrerat rörelser på radarn, men att det inte fanns några särskilda slutsatser att dra från dem, utöver då att föremålen bevisligen hade brutit mot landets luftfartslagar. Luftfartsjuridik var ju dock det minsta problemet man hade framför sig. För nu var det hela en militär säkerhetsfråga. En fråga som handlade om vad objekten egentligen var för någonting. De Brouwer kunde i minsta fall utesluta att det rörde sig om vanliga flygplan, helikoptrar eller luftskepp. Var det kanske trots allt ett amerikanskt militärexperiment? Med den rejäla pressen som kuliss så var flygvapnet på helspänn och det krävdes inte mycket för att de till sist skulle agera. Detta blev tydligt den 8 december, en dryg vecka efter den första incidenten, då man hade mottagit rapporter om nya konstiga ljus i himlen. Ivriga att samla information om fenomenet så blev deras reflexartade reaktion att skicka ut två F-16-plan. Men till deras besvikelse så kunde ingenting fastställas från flygplanen. Ett beslut som inte skulle visa sig vara helt okontroversiellt.
The feeling was that this is a waste of time and resources. We can't be seen to be reacting to the UFO community, for example. And so the chain of command said that they should only scramble aircraft if they have simultaneously reliable ground reports. And by reliable, I mean witnesses that should include, you know, police officers and military personnel, for example. But simultaneously, to scramble the aircraft, you must have radar data. And that did not happen again till March 30th/31st, 1990.
Flygvapnets nya riktlinje var alltså att enbart agera ifall både trovärdiga polisiära rapporter och radarbekräftelser samspelade, vilket skulle ske bara några månader senare. Men fram tills dess så var det knappast brist på civila observationer. Den 1 december, två dagar efter den första kvällen, så registrerades fyra vittnesmål, däribland av meteorologen Francesco Valenzano. Valenzano gjorde en väldigt detaljerad sketch av det han såg. En sketch som skulle visa sig vara otroligt snarlik beskrivningen av farkosterna två dagar innan. Valenzano och hans dotter promenerade på Nikolajtorget en bit utanför staden Liège och såg ett triangelformat objekt med tre ljus vid kanterna och ett rött roterande ljus i mitten som enligt honom var positionerat längre ner än farkostens undersida. Ljudlöst, långsamt och på låg höjd flög objektet rakt ovanför Valenzano och fortsatte sedan bort ifrån torget. 10 dagar senare registrerades 21 nya observationer, bland annat av översten André Amond, som var chef för den militära infrastrukturen i den belgiska armén. Klockan var 6:15, kvällsmörkret hade lagt sig och Amond tillsammans med sin fru sitter i bilen på väg till en tågstation där de ska hämta deras son. Amonds uppmärksamhet riktas till hans högra sida där han ser tre triangelformade ljus i luften en bit bort. Och bisarrt nog så får han känslan att ljusen iakttar honom tillbaka. Ljusen flyger parallellt med honom längs vägen. Och trots att hustrun förmodade att det bara var ett flygplan så blir Amonds nyfikenhet för stor för att inte stanna bilen och titta noggrannare. Men när han gör det så är det som om ljusen svarar och stannar dem med. Ljusen hänger helt stilla i luften och Amond får nu en bättre bild över det han ser. Och återigen är det ett rött pulserande ljus som befinner sig i mitten av triangeln. Överste Amond gasar försiktigt, stannar igen och gasar på nytt, varpå han uppfattar att ljusen speglar hans exakta rörelsemönster innan de sen färdas bort bakom ett skogsparti. Amond följer efter och stannar på en närliggande kulle intill en bondgård när ett enormt ljus träder fram från träden och stannar 100 meter framför dem. Med ljudkulissen bestående av den närliggande motorvägen och tågtrafiken någon kilometer bort så blev objektets absoluta tystnad en slående kontrast för paret Amond som förundrat tittar på ljuset i runt 7 minuter. Hela upplevelsen blir till slut för mycket för hustrun som stressat ber dem att köra därifrån. Andrea Mond öppnar bildörren men passar på att ta en sista rejäl titt och trots det starka fullmånssken som lyste upp kvällsmörkret så lyckas han inte utgöra någon tydlig struktur över den förmodade farkosten. Med handen kvar på dörrhandtaget och blicken fastklistrad på triangelljusen så ser han hur objektet gör en extremt långsam och snäv vänstersväng innan den, i en obeskrivlig fart, accelererar och försvinner bort ur hans synfält.
I saw the yellow panels beyond the trees there, flying till the trees there. White light was coming down to me. It's very strange to see that. And my wife said to me, Andre, we are going away now. This light disappears. And I saw only 3 yellow, white, smaller lights, triangular. The center, the red light, pulsing, always pulsing. And this object was flying away very, very fast in this direction.
När de samlade vittnesmålen av UFO-vågen undersöks många år senare så lyckas man koppla ett vittnesmål från en kvinna som hade sett exakt samma triangelljus ungefär 5 minuter innan Amond och hans fru. Amond själv var inte sen med att delge sitt vittnesmål och skickade sedan sin detaljerade beskrivning av händelsen högst upp i kedjan hos den belgiska försvarsministern. Amond menade att objektets acceleration krävde en mängd av energi som enbart skulle kunna möjliggöras av material som bara finns i teorin och var fullt övertygad av att det han såg var långt mer avancerat än någon annan existerande teknologi, då som nu. Natten till den 31 mars 1990 ligger de flesta och sover i huvudstaden Bryssel. Butiksägaren Marcel Alfarano var dock ett av undantagen den här kvällen, som vid 2-tiden sitter på sin övervåning och spejar ut över natthimlen med hans videokamera. Han sitter en stund och filmar lite på måfå när han ser 2 distinkta vita ljus. Större än en bils framlyktor så rörde de sig långsamt över himlen mot honom. Och när de kommer närmare så noterar han ett tredje ljus bakom. Han filmar triangelljusen och inser snabbt att det han ser inte påminner om någonting han är van att se i himlen.
I realized it was not a plane. It was something bizarre, something unrecognizable.
Marcel Alfaranos kamera var dock inte den enda enhet som plockade upp triangeln den här natten. För tekniker långt mer avancerade än så skulle snart bli involverade. Generalmajor Wilfred de Brouwer.
Some people saw very strange objects in the air with a very peculiar behavior. They called the police. The police confirmed the observation. They called the radar station of Blon. And Blanc confirmed that he saw a blip in the area. And that was also confirmed by another radar station, which is about 100 miles away. We decided to send 2 airplanes in the air around midnight.
Visuell polisiär bekräftelse. Check. Radarbekräftelse från 2 militärstationer. Check. En av radarkällorna observerade ett objekt som med väldigt hög hastighet rörde sig från en position söder om Bryssel mot öst. Och med det så var det etablerade protokollet uppfyllt och försvarets efterföljande respons var solklar. Stridspiloten Yves Mellbergs är stationerad i närområdet och får direkta order om att göra sig redo. Och kort därpå är hans F-16 ett av två plan som rör sig till området där radarn gett utslag. I hög fart närmar de sig objektet med det tydliga målet att komma så nära som det bara går. Radarstationerna matar piloterna med konstanta uppdateringar på dess positionering. Och nära kommer de, så nära att de båda planen till slut får träff på deras radar. Men de lyckas aldrig hinna i kapp. För varje gång radarn får lås så ser de hur objektet gör en otrolig acceleration och kraftigt manövrerar sig bort ifrån radarlåsningen. Piloten Yves Mellbergs.
We had a different radar contact on the target, so it happens at least 3-4 times where we could acquire a radar lock on with the F-16, and we knew that at least 1 or 2 times we had exactly the same contact as the one which was on the screen on the ground.
Mellbergs beskriver vidare hur radarn visar att objektet accelererar från runt 100 till nästan 2000 km i timmen på några sekunder med starka variationer av höjd och riktning. De radarlåsningar som planen gjorde blir så nära som de lyckas komma då objektets manövreringar till slut blir för mycket för de två F-16-planen som väljer att vända tillbaka till basen. Wilfred de Brouwer igen.
What these pilots detected was well outside the normal flying envelope of an airplane. Sometimes they had what we call lock-ons, which gave a parameters varying from speeds between 150 knots till 990 knots. An acceleration which occurred in a few seconds. These speeds would be impossible to tolerate for a human being. That's a first point. A second point is the visual observations always describe a system, a machine, which hangs and hovers above the surface at quite a low altitude without making any noise. Now, with the current technology, that would be impossible.
Några månader efter incidenten så kallar de Brouwer till presskonferens där han inför landets media visar upp radarinspelningen som ett av planen gjort. Utredningen av radardatan var dock inte helt slutförd utan skulle tas vidare till nästa instans för fortsatta undersökningar. Och väl där så skulle man stöta på ett stort problem. Det skulle visa sig att bara ett av planen gjort acceptabla radarläsningar och med det så kunde man inte med 100% säkerhet fastställa att det som sågs på flygplanens radar inte hade orsakats av elektromagnetiska störningar. Flygvapnets slutsats om natten till den 31 mars 1990 blev därför att den tekniska bevisningen var otillräcklig för att bekräfta någon ovanlig aktivitet i luften. Detta skulle bli grogrunden för en mängd kritik som riktades mot försvaret. Skeptiker menade och menar än idag att ramaskrin i pressen ledde till masspsykos bland befolkningen som i sin tur påverkade av spektakulära rubriker och UFO-hype leddes till att se och rapportera saker i tron att man tillhört skaran av människor som fått bevittna det omöjliga. Den misslyckade radarinhämtningen av det ena F-16-planet ledde vissa människor till att rubricera hela UFO-vågen som en fars. Och när skeptiker utredde fallet hävdade man bestämt att fenomenet helt enkelt kunde kopplas till helikoptrar. Generalmajor de Brouwer uttalar sig om just den här kritiken i Leslie Kanes bok som vi nämnde tidigare, där han säger att man i samarbete med den civila luftfartsmyndigheten hade fler än 300 flygmaskiner, flertalet radarstationer, 500 piloter, fler än 300 ingenjörer och tusentals tekniker. Men trots detta så kunde man inte hitta svaren på de förmodade farkosternas ursprung. Så om det inte var helikoptrar, vad var det då? De Brouwer behövde överväga alla tänkbara scenarier och sökte svar hos amerikanarna ifall de kanske hade haft en testflygning av något slag, men fick snabbt bekräftelse på att de inte hade någonting med saken att göra.
You know, one can never be completely sure, but they were as sure as they could be that the American denials were truthful. And of course, had it been something like an F-117 stealth fighter or a B-2 stealth bomber, it would have been readily apparent to people on the ground. I mean, these things would have taken the rooftops off houses if they'd come over at the sorts of heights. So the little whispered postscript was, thank goodness this wasn't hostile, whatever it was, because if it had have been, we wouldn't have been able to do a thing about it.
Trots bekräftelsen från amerikanerna så är det dock inte någon garanti att de skulle berätta om det, även om belgarna var allierade med USA. Något som Nick Pope påpekar här.
There are always going to be tests of prototype aircraft and drones, and most of those tests will be in your own country with your own people. But sometimes, because you'd want to test it against different people and different radar systems, and you'd want to, for example, test a transatlantic flight, sometimes you might fly something like this into somebody else's airspace, and you might not even go through the usual processes of diplomatic clearance, because if you forewarn someone that something's coming, they'll be looking for it. So on occasion, it's rare, but it happens. On occasion, there will be a sort of no-notice, completely blind test where you would fly something over the territory of an ally and not tell them. But even someone like de Brouwer might not be able to find out. So just so that you're testing in a real-world, live, operational situation. And then you can say afterwards, hey, we didn't tell anyone, and they did or didn't pick it up on radar, and they did and didn't scramble aircraft. So it happens that you do these blind tests.
Flygplan, drönare och missiler testas ju på regelbunden basis. Och i vissa fall är det teknologier som är 10-20 år före den nuvarande teknologin. Och ifall amerikanerna i teorin faktiskt befann sig årtionden längre fram i utvecklingen, så finns det ju legitima skäl för att de, även idag, skulle dra sig från att avslöja teknologier som man tidigare har arbetat med, som till och med dagens mått mätt skulle vara avancerade. För om de idag skulle medge att de för 30 år sedan låg så pass långt före i utvecklingskurvan, så skulle det ju skapa stora frågetecken kring vilken teknologi de utvecklar i dagsläget. Men trots det så kan man ju tycka att man i dagens krigsföring borde ha sett någonting som i minsta fall påminner om uppvisningarna i Belgien. Så hur sannolikt är det egentligen att det hela faktiskt var ett hemligt militärexperiment?
I think with the best will in the world, some of the things being reported in Belgium are very difficult to reconcile with historically what we know would be out there now. Because something like that you would expect to come forward, you know, within, I mean, look at stealth as a good example. You know, you can look at when it entered operational deployment, when the prototypes were being tested and things. But you know, it comes out for a while. But even now, looking back at that, what, you know, over 30 years on, you can't put your finger on something and say, oh, but that's exactly what they saw in Belgium. We haven't seen that yet. And so that, I think, makes it less likely. But I think if Belgium had been a blind test, we would have known about it by now.
Generalmajor de Brouwer är än idag lika svarslös, men menar att antalen vittnesmål och trovärdigheten hos individerna gav UFO-vågen en autenticitet som är oförnekbar. Stigmat kring UFO-fenomenet gjorde att de här vittnena inte ville komma ut offentligt, utan valde att berätta om sina upplevelser för de Brouwer under förutsättningen att deras identitet förblev anonyma. Och det som väl berättades av en stor mängd av vittnena gör att vissa saker, enligt de Brouwer, kan sägas med säkerhet. Farkosterna uppträdde på sätt som inte är möjligt av känd teknologi, då som nu, där vittnen beskriver hur de kunde hovra stilla i luften även i 45-gradiga lutningar. De kunde flyga i låga hastigheter och accelerera extremt fort. Och de Brouwer menar även att experter är övertygade om att storleken och intensiteten av farkosternas lampor inte sätts på någon form av flygmaskin vid andra tillfällen. Totalt var det runt 2000 vittnesmål som man tog emot, där fler än 500 av de 650 undersökta rapporterna förblev oförklarade. De Brouwer fortsätter med att säga att vissa av farkosternas uppvisningar kanske kan förklaras var för sig, men att kombinationen av alla individuella karaktärsdrag gör dem extremt ovanliga, till och med mystiska. På den kungliga militärakademin i Bryssel så utreddes radardatan från den 31 mars av bland andra professorn och fysikern Emil Schweicher, som trots skeptikernas etiketterande om fars och radardebackel hade en rätt bestämd syn om det hela.
I don't think that you can explain it by saying that all radars made the same mistake. That's highly unlikely. There are different types of radar, there are different types of antennas. And also the orientation of the target was different for the four radars. I'm going to be fired by my colleagues, but I think that extraterrestrial intelligence is very highly likely.
De incidenter som vi gått igenom är bara en handfull av vad som rapporterades under den belgiska UFO-vågen. Även om det finns en berättigad masspsykotisk poäng från kritikernas håll, så finns det även lika rimliga argument från motsatt håll att det perspektivet bara skulle förklara en del av vittnesmålen. Självklart är det så att människor påverkas av nyheterna man läser. Självklart har människor varit övertygade om att några slumpmässiga prickar på himlen varit farkoster. Det här är en naturlig del av UFO-fenomenet. Men det tar ju inte ifrån de extraordinära och detaljerade vittnesmålen från 13 polismän och 143 civila den första natten den 29 november, innan den mediala ramaskrin började. Även om man skulle exkludera de trovärdiga rapporterna efter den kvällen, så är det otvivelaktigt att någonting väldigt verkligt, men ändå långt ifrån det normala, tog plats i Belgien. Vilket än idag är Wilfred de Brouwers ståndpunkt.
In short, the Belgian UFO wave was exceptional and the Air Force could not identify the nature, origin and intentions of the reported phenomena.
I nästa avsnitt ska vi ta oss till en skolgård i Zimbabwe där 60 barn skulle få sina liv förändrade för evigt när de, under deras rast, blev vittnen till kanske det mest bizarra fallet av dem alla.
I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it.
Barnens vittnesmål och ritningar överensstämde med varandra och vidhåller än idag i vuxen ålder att det de sett var bortom tvivel. Men till skillnad från många andra fall där man bara ser ett objekt flyga förbi, så skulle just det här fallet bli mycket mer interaktivt än så.
We saw something silver. I saw a man standing next to it.
What was it? What did it feel like when he was looking at you?
I felt scared.
It felt scared? What was scary about it?
Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before.
Du har lyssnat på Världen bortom vår, som är producerad och klippt av mig, Jonathan Garces.
En del av